Jag rör ju lite här för det är så risk att man kanske blir exalterad så man river omkull något. Jag heter då Gert Nordsten, bor i Örebro. Och jag ska strax berätta varför jag står här, eller en av anledningen till varför jag står här. Men jag kan inte låta bli först att säga att jag är från Örebro. Min fru Kerstin sitter där, hon också från Örebro. Och vi är ju då örebroare. Ni som bor i Bua, vad är ni? Den risken får man ta när man står här. Alltså. Man möter en grupp buare. Ja, kära vänner. Det känns som att i den här församlingen så är det väldigt öppet. Det är inte många församlingar där det finns spontant så många bönämnen som kommer när man pålyser det. Eller någon till och med kommer fram. Det kändes gott att ni har en öppen atmosfär, känns det som. Det var mitt första intryck från den här församlingen här för en stund sedan. Hörrni, i morse när jag vaknade i ett hus som min fru och jag har bott i en vecka. Som ligger borta på Duveslätt, Duveslättsvägen. Så såg jag en fasadflagga utanför. Och i morse hängde den precis så här. Ni vet. Och då ser det ut som ett kors. Och veckan som har varit så vet ni också att det har blåst väldigt mycket. Så den här flaggan har ju varit hur som helst. Men då så tänkte jag, idag, söndag, vilodag. Då vill Gud visa på att det är en annorlunda dag än vad det har varit under veckan. Att vi som församling och enskilda församlingsmedlemmar tar oss tid att sänka tempot. Det blev en så tydlig bild för mig i morse klockan 7:30. Ja, varför står jag här? Jo, det är så att min hustru, hon är kusin med Jörgen Gustafsson som är gift med Regine. Och Jörgen och Kerstin växte upp utanför Örebro i en skara av 6 ganska nära varandra i ålder. Det var 3 syskon plus 3 syskon, då var det kusiner då, så det var 6 personer. Och de här pojkarna och flickorna, eller ja, pojkarna plus Kerstin, de levde väldigt tajt. På en liten bygata som till och med fick namnet Golgatavägen. Och jag har förstått att Kerstin och Jörgen, när de var så här, var de väldigt, väldigt goda kompisar. Men Jörgen har en bror som heter Roger och han har en stuga här borta vid Duveslätt. Den stugan brukar jag och Kerstin hyra till en vettig peng en gång om året, och den här veckan har vi gjort det. Och förra året så pratade Regine och vi lite grann, och jag är då så kallad lekmannapredikant hemma vid i Örebro län. Predikar i en del församlingar, hjälper till med bön och lite annat. Och då tyckte Regine, du kan ju få komma hit och predika för alla buare, får vi se vad resultatet blir. Hörrni, Jesus säger på ett ställe att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vilken underbar plattform för våra liv att veta det, vi som tror på Jesus. Han är med oss alla dagar, även de här dagarna som vi sjöng om som kanske är lite grå. Det lovade Jesus sina lärjungar och det lovar han oss idag. Jag kan ju inte, jag kommer att ha 3 delar i den här predikan, och jag kan ju inte låta bli att börja i Vallersvik 1848. Och det ska vi göra med att vi ska ha ett bibelord med oss till Vallersvik. Och det är den så kallade missionsbefallningen i Matteusevangeliet för dig som har en bibel. Det kommer inte att komma upp text här nu. Så småningom kommer att läggas upp en text som är lite mer central i min predikan. Då kommer jag att prata med teknikern, då kommer han att lägga upp en text. Nu kan ni lyssna bara. Jag läser från Svenska folkbibeln, Matteus 28 kapitel och från vers 16. Det tar vi med som grund till Vallersvik. Det är ju den uppstånden i Jesus som möter sina lärjungar för sista gången enligt Matteus då. De 11 lärjungarna, för de var ju bara 11 nu. Efter det som hade hänt i Jerusalem tidigare under påsk. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, så kommer det. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och där tog evangeliet enligt Matteus slut. Tänk er, det man säger sist till någon när man lämnar, det är kanske det viktigaste. Och det viktigaste är att han är med oss alla dagar, inte tidens slut. Fredrik Olaus Nilsson 1848, jag tror att han bar på den här Matteus berättelsen om att döpa i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det ringde inom honom. Nilsson som var född på Vändelsö, ni som bor här vet ju vad det är för geografi jag pratar om. Jag tror att han hade det här budskapet inombords och så såg han ju till att 5 personer döptes i Vallersvik i havet. Och det här blev, och det är det som är grejen här, det här blev ju starten på den svenska frikyrkan. Ni kanske är hemmablinda här, men för mig är det fantastiskt att få komma hit. Och stå så nära, vad ska vi säga, 10 minuters bilväg från Vallersvik. Där hela svenska Sveriges kyrkliga historia, skulle jag vilja säga, förändrades. Sverige på den tiden, på mitten på 1800-talet, det var ju fattigdom. Det var superi. Hjälpte du någon med ett arbete en dag så fick du inte betalt i pengar. Du fick kanske betalt i en sup eller 2 eller mera. Så kunde det se ut. Det var arbetslöshet, det var brottslighet och till det här kom ju också vissa år med missväxt. Det var ett eländigt Sverige. Så människorna behövde, har jag skrivit i mina papper här, de behövde ett fritt evangelium som skulle kunna förvandla människorna och samhället. Och här betyder då den fria kyrkan, frikyrkans framväxt, otroligt mycket. Mer än vad vi kanske förstår. Så det nya Sverige växte fram och där var frikyrkan en viktig del tillsammans med, det vet ni, nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen, rörelser omkring demokrati och jämställdhet började komma. Inte minst skolan, allmän skolplikt 1882 till exempel. Ni vet väl att vi hade inte rösträtt då, alla. Bara en sån sak. Det var bara vissa utvalda som hade rösträtt, manliga då. Rösträtten för alla män, kom inte förrän 1909. Så det var ett annorlunda Sverige. Det var ett modernt ord som alla politiker använde. Det var ett tufft Sverige. Det var jobbigt. Det var inte en Sverige light-variant, utan det var ett helt annorlunda Sverige. Så i den här situationen så sker detta. Nilsson bestämmer sig för att genomföra ett dop som bröt mot alla kyrkans regler. Han begick ett lagbrott. Men det här blev starten för det nya Sverige som växte fram. Oavsett om ni är hemmablinda och inte tänker så mycket på det här, så tänker jag mycket på det när jag skulle komma hit. Tycker det är otroligt viktigt. Vi förflyttar oss från Vallersvik 1848 en bit in i vår tid. Den här missionsbefallningen enligt Matteus som jag läste för, den är ju ofta betonas med att man ska åka långt bort. Vi har skickat missionärer med all rätt då till jordens yttersta gräns för att predika evangelium. För det skulle ju åkas långt bort och göra alla folk till lärjungar. Jag vill försöka visa på en nyans av det här idag. Därför ska vi ta och läsa också bara 2 verser från hur Lukas beskriver den här missionsbefallningen. Och då går jag in i det 24 kapitlet och läser två verser. Lukas 24, vers 46. Det är återigen den uppståndne Jesus som möter sina lärjungar, och det är Lukas berättelse. Skillnaden är lite grann att här befinner vi oss i Jerusalem. I missionsbefallningen i Matteus så befinner man sig i Galileen, norra Israel. Det spelar inte så stor roll. Så här säger Jesus enligt Lukas: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Så formulerar Lukas. Och det tänker jag ta fasta på. Dels att det gäller om alla folk, men också att vi ska börja i Jerusalem. Vad betyder det för dig och mig? Jo, Jerusalem, det är här där vi befinner oss. Där vi är i vår vardag. Jag ska ge en sann berättelse från vår tid. Nåja, 2005 är nästan vår tid, i alla fall jämfört med 1848. Då ska jag visa att det här vårt Jerusalem som vi ska börja tala evangelium i, det kan dyka upp när som helst. Det är ingenting vi kan liksom alltid kan gå och förbereda. Nu ska jag säga så här till den och den, utan det kan vara så. Du ska få träffa en kvinnlig lärare som är i Stockholm på studieresa med sin årskurs 9-klass. De har gjort det som många klasser, i varje fall i Mellansverige, gör. Åker upp till Stockholm, går till riksdagen och så lite andra studiebesök. Fram på kvällen så ska de åka tillbaka till hemstaden från Stockholm. Och hon börjar bli trött och hon frågar sin kollega som är med: kan jag få sätta mig lite offside i tågkupén? För ni vet, 15-16-åringar sitter där. Det kanske inte är så stor vila då att sitta, utan hon vill sitta lite offside. Och det får hon göra. Hon tittar sig omkring och så ser hon att där sitter en man gömd bakom en kvällstidning och den rosa sportbilagan. Det här är 2005, det är före skärmarnas tid. Här läste man kvällstidning, kanske till och med, som en del av er kommer ihåg, gratistidningen Metro, papperstidning. Det var lite annat där. Där sitter han i alla fall, en halvgammal man, och läser den här kvällstidningen. Så hon sätter sig bredvid honom. Efter en stund så sänker han tidningen och så ställer han frågan till henne, för han förstår att hon är kopplad till den här klassen. Vad är det för skolklass? Där inträffar hennes Jerusalem. Därför att svaret är att det är en kristen friskola från Örebro. Den halvgamla mannen sänker sin kvällstidning och ett samtal börjar. Ett aggressivt samtal där hon, djupt kristen, stadig i sin tro, får stå till svars för hela kristenheten. Och då ska ni veta, 2005, där hade nyss detta med Knutby varit. Så frågorna kommer efter varandra. Och hon får gå i försvarställning. Vad måste hon göra då? Och får lita på att den helige ande ger henne rätt ord. Samtalet börjar svänga. Efter 2 timmar ska de skiljas åt när han ska kliva av. Jag känner de här personerna väl, så därför vet jag att det är en sann berättelse. Hon ska kliva av. Han ska kliva av. Och då har samtalet ändrat lite karaktär. Det har blivit mer av ett samtal i vänlig ton. Relationen, alltså inte någon relation man-kvinna, som är bara en relation mellan Gud och människa, skulle jag vilja säga. Den tas upp igen efter några dagar och det pågår telefonsamtal och mejlkonversation mellan den här kvinnliga läraren och den halvgamla mannen. Efter 10 veckor så lämnar han sitt liv till Jesus. Den här halvgamla mannen som var på tjänstresa i Stockholm, han var i en liten livskris. Han var helt vidöppen för evangelium. Men det syns ju inte på utsidan. Som sagt, 10 veckor senare, för övrigt på juldagen 2005, det är också en lämplig dag, att säga ja till Jesus och bli på nytt född, så börjar han vandra med honom. Och idag, nästan exakt 19 år efter tågresan, så står jag här och predikar. Det var alltså min berättelse. Jag var 58 år gammal. Och taggarna var utåt, ska ni veta. Jag vill säga två saker med den här berättelsen. Vårt Jerusalem, som vi ska börja evangelisera eller tala om Jesus, det kan dyka upp när som helst. Här fick den här kvinnliga läraren det bara så. Hon redde ute. Hon klarade det därför att anden ledde henne. Men det finns också en annan sak som jag vill ge till dig som ber för någon. Det fanns en familj i min gamla hemort, Laxå, som hade bett för mig i 25 år. Uthålligt. Och när jag möter den kvinnan, när jag sen rör mig i Kumla och ska söka en församling på våren 2006, så går jag in i metodistkyrkan i Kumla och möter den kvinnan som jag kände mycket väl, en lärarfamilj i Laxå, eftersom jag var uppväxt i Laxå. Så säger hon: vad gör du här? Ja, jag har blivit frälst, eller vad jag sa. Och hon börjar gråta. Hon grät på ett sätt som jag tror aldrig har sett en gammal kvinna. Och som vi har bett för dig, sa hon. Jag lämnade inte ett liv i missbruk och förfall. Jag levde ett ganska vanligt svenssonliv, men jag var i kris. Skilsmässa låg nära till hans, eller ja, det var på väg. Jag var 58 år med allt vad det innebär av frågor. Vad är det här livet? Barnen var utflugna. Ja, ni vet. Och förändringen för mig har varit inombords. Känslan av att jag är del av någonting större. Det finns någonting mer än det här som vi upplever här på jorden. Tryggheten i att Jesus är med mig varje dag. Vetskapen om att han bor i mig. Den helige ande bor i mig. Paulus formulerar det i första Korinthierbrevet som att vi är ett tempel för den helige ande. Det är tryggheten för mig. Sen har det väl skett andra förändringar för mig som jag kan inte bedöma det. Men jag vet bara som en avslutning på den berättelsen att när jag sen efter det här och träffade gamla vänner från Laxå, så sa de: du var den sista som skulle bli religiös. Men Herren har andra vägar. Så ber du för någon som du känner det här känns ju hopplöst, fortsätt. Fortsätt. Och känner du en dag att som Kerstin gick fram till tiggaren där i Kumla, var samma sak. Man bara känner det där. Följ det då. Det kan inte bli så mycket fel, va? Tvärtom, det kan bli väldigt rätt. Tredje delen i min predikan är vi framme vid. Och då är vi framme vid Sverige av idag, mina vänner. Alla vet vi hur det ser ut. Jag har formulerat det så här. Det sekulära Sverige. Det sekulära, liberala eller om du så vill socialistiska, om du vill lägga den politiska delen på det hållet. Samhället har ju totalt misslyckats. Människor är ju i många fall utan hopp. Det finns en hopplöshet bland en ung generation som ju är jättejobbig att se. Ingen framtidstro, ingenting. Och det är det sekulära samhället som har drivit fram de här känslorna. Det är min övertygelse. Många människor i vårt land är vilsna och utan hopp. På 1800-talet, som vi var inne på, ja, då var det andra brister i vårt land. Idag är det mera här inne. Så var det för mig också. Det är någonting här inne man söker utan att förstå det. Jag visste ju inte vad jag sökte. Jag visste inte att jag var sökt av Gud. Ja, det vet jag efterhand. För jag vet att Gud hade planerat den här tågresan i Stockholm. Jag kan ju se hur jag hade, vad som hade skett i mitt liv innan, åren innan. Vilka möten jag hade haft, vad jag hade varit i för gemenskaper, vad jag hade läst för böcker. Allt pekade mot att Gud ledde mig till en viss punkt. Och det var den här tågresan. Man söker som sagt efter något, och det något har vi som tror. Det något är Jesus. Jesus, han är svaret för vår värld idag, sjöng vi. Och jag begärde den sången innan jag kom hit. Så kan ni sjunga den så är det bra. För det är mitt tema eller huvudbudskap. Om du inte kommer ihåg någonting annat så är det, det. Att Jesus, han är svaret för vår värld idag. Ja, hur ska vi nå alla folk då? Ja, hur länge sedan är det vi fick Balkankriget på 90-talet? Så alltså 30-40 år snart så har ju alla folk kommit till oss. Av olika skäl, på olika sätt. Så vi har nästan alla folk runt omkring oss. Och vi som på individnivå behöver ju bara kanske gå ut i vår vardag eller gå utanför kyrkans väggar eller kanske i kyrkans väggar, så möter vi ju mycket utav alla folk. Så det problemet är inte ett problem idag. Och Lukas säger att vi ska som sagt förkunna för alla folk och vi ska börja i Jerusalem. Och det sa han till dem, för de stod i Jerusalem. Och var står vi? Vi står här. Där vi bor, där vi befinner oss, där vi arbetar, där vi går i skolan, där vi lever våra pensionärsliv. Det är vårt Jerusalem. Och då säger du, inte kan väl jag. Inte kan väl jag. Och den som har läst sin bibel vet att det finns en annan som sa likadant för jättelänge sedan. Mose. Inte kan väl jag, sa Mose, det Gud kallar honom. Då sa Gud, vad har du i handen? En stav. Den staven använder sedan Gud genom Mose till att öppna Röda havet så att de kunde vandra ut ur Egypten. Samma stav användes sedan för att under ökenvandringen för det judiska folket slå på en klippa så att det kom vatten. Vad har du i handen? En stav. Vad har du och jag i handen? Ja, vi har någonting inombords. Nu ska jag be bildteknikerna vara beredd, för nu är det dags. Vad har vi inombords, vi som tror på Jesus? Jo, det är så att vi har en mjukvara. Den här världen behöver inte några fler hårdvaror. Ni vet termen mjukvara, hårdvara när det gäller datorer. Den här världen behöver möta mjukvara. Om vi kommer med den mjukvara vi har inombords ut i den här världen, så kommer det att utmana världen. På ett sätt som jag tror att kanske inte alla tänker på. Det är ju så att i Johannes kapitel 15 så säger Jesus att jag har utvalt er till att gå ut och bära frukt. Det är inga äpplen och det är inga päron. Det är ju sån där dålig halvvits man kan säga. Utan det är någonting annat. Jag sa ju förut att vi som tror på Jesus, vi är ett tempel för Gud. Vi är ett tempel för den helige ande. Vi är ett tempel för Jesus. Och i och med att Gud har flyttat in i oss, den helige ande bor i oss, så är han inte någon liksom passiv inneboende. Han arbetar hela tiden med oss, med vår karaktär. Och resultatet, frukten av det arbetet, det finns beskrivet i Bibeln. Visst är det fantastiskt? Det som skrevs för 2000 år sedan kan vi ta till oss direkt. Och då läser jag ifrån Galaterbrevet 5 och 22, och ni kommer att få dem här för att de är så centrala. Det är den mjukvara som vi ska gå ut till den här världen med. Det är andens frukt. Det är resultatet av den helige andens arbete med oss. Det skapar förhoppningsvis 9 goda karaktärsdrag som vi kan ge till världen. Andens frukt är kärlek. Jag kan inte lära mig de 9. Kanske någon kan dem. Jag lyckas bara med 3. Kärlek, glädje och frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Visst är de här en utmaning för det samhälle vi lever i. De tillsammans eller enskilda är alla en utmaning. En mjukvara som också kan lösa konflikter, för konflikter uppstår. Och det är frågan, hur löser vi konflikter? Inte med någon hårdvara, utan med en mjukvara. Och det här jobbar ju Gud i oss hela tiden för att förbättra. Och hos olika individer så måste han jobba med den ena lite mer och den andra lite mindre. Men det pågår ett ständigt arbete. Och det blir ett resultat förhoppningsvis. Om du låter honom göra det. Vi måste tillåta honom att göra det. Jesus utmanade sin samtid för 2000 år sedan. Och han gör det ju även idag genom sina lärjungar. Han har gjort det genom alla tider. Men kom ihåg att frukter som blir liggande på ett fruktfat, de ruttnar. Så använd den här frukten du har. Använd den hela tiden. Och det gör du ju omedvetet i alla möten med människor. En frukt får inte bara bli liggande. Den ska vara att ges bort. Att tas emot av någon. Precis som det är med vanlig frukt. Så göm inte undan din Jesus tro, jag skriver här. Utan låt din nästa få känna doften av Jesus. Någon har till och med sagt att predika ofta, ibland också med ord. Att bära det här till de vi möter är att predika. Och komplettera gärna med ord, det behövs inte. Och det jag tänkte, du som sa, inte kan väl jag. Jo, men det här har du som tror. Du har det här. Svårare än så är det inte. Kanske att du, så som den här läraren i Örebro, måste avsätta några månader av ditt liv för att en person ska säga ja till Jesus. Hon fick göra det från oktober fram till ungefär februari-mars. Sen sa hon, nu ska du gå ut, skaffa en egen identitet, hitta en församling och allt det här. Och det gjorde jag. Och så småningom hittade jag också en fru, Kerstin. Det är en annan historia. Så var lyhörd för den heliga ande. Han kommer visa dig när ditt Jerusalem inträffar. Evangelium, det glada budskapet om Jesus, kan förlösa det goda som Gud har lagt i alla människor. Han har ju lagt någonting gott i alla människor. Jag ser en liten parvel där nere, sitter trygg in vid mammas barm. Gud har lagt mycket gott i den. Och därmed kan vi också få, människor kan bli förvandlade och vi kan få, istället för hopplöshet kan vi få frid, fred och framtidstro. Sen är det ju så här, det finns en bonus, det låter lite så här banalt att säga, men när vi läser Johannes 3:16 så står det också att utöver att vi kan vara med och förvandla samhällen och våra liv blir förvandlade, så står det också att vi kommer att få, vadå, evigt liv tillsammans med Jesus. Okej, det är väl en bra bonus om inte annat. Jag ska avsluta, för det här var slut på den individuella, individinriktade undervisningen till er. Jag ska ge en hälsning till församlingen som helhet. Jag bara känner att så har det blivit. Matteus, Markus och Lukas, de avslutar sina evangelier med den så kallade missionsbefallningen i lite olika versioner. Det som vi har läst två av. Johannes, det fjärde evangeliet, avslutas. Ja, evangeliet om Johannes evangelium är ju för övrigt väldigt annorlunda än de andra tre på många sätt. Men även avslutningen i det evangeliet är en händelse som jag vill ge som grund för en hälsning till den här församlingen. I Johannes 21 så läser vi om att den uppståndne Jesus möter en grupp av sina lärjungar i Genesarets eller Galileens sjön, Galileiska sjön. De här lärjungarna har vandrat med Jesus i 3,5 år. De är fiskare från början. De är förvirrade. De har ännu inte liksom, poletterna ännu inte ramlat ner. Vad var det som hände på Golgata för några veckor sedan? Vi har ju ändå sett den uppstånden, vi har sett den tomma graven. Ändå så liksom, ja ni vet. Så Petrus, han har sagt till sina kompisar. Vi går ut och fiskar, för det kan vi och det förstår vi vad det är. De ger sig ut och fiskar på Genesarets sjö, den sjö de så att säga växt upp vid. Och får ingen fisk. Plötsligt så ser de en människa, en person, en man står vid strandkanten där en bit in. Och så säger de, men det är nog mest, det är nog Jesus, säger den ena. Och denne Jesus ropar, lägg ut näten på andra sidan båten. Det är det här som är hälsningen till församlingen. Ibland ska vi lägga ut näten på andra sidan båten. Det kan låta ologiskt, konstigt. Nej, det kan väl inte funka. Så var det för de här fiskarna. Men de fick ju fulla nät. Det var samma båt, samma besättning, samma sjö, samma tidpunkt. Men en liten detaljförändring. Flytta över näten till andra sidan båten. Hoppas ni hänger med i vad det här betyder för som hälsning till församlingen. En liten, liten detalj i ert så kallat veckoprogram eller vad ni nu vill kalla det för kan göra att ni öppnar upp någonting nytt och får fulla nät. Tack Jesus för din närvaro genom den heliga ande. Nu ber jag att det här jag försökte säga idag landar i var och en och i församlingen. Tack Jesus för att du vill oss så väl och du är med oss varje dag hela tiden fram till livets slut och till tidens slut. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag känner att det finns en öppenhet. Det finns en öppenhet för dig, helige ande. Och nu ber jag bara att församlingen ska ta sig tid och stilla sig och höra din röst. Kanske en liten förändring och kasta ut nätet på andra sidan. Amen.